God morgon, eller god förmiddag kanske jag ska säga. Klockan har slagit 10 denna morgon, eller förmiddag. Hjärtligt välkomna till denna gudstjänst allihopa. Alla som är här samlade i Fylstakyrkan och alla ni som lyssnar via radion, närradion. Vi satt åt middag igår, jag och min familj. Och min äldsta dotter Anneli som fyller 5 i höst, hon åt inte sin mat. Och så kollar jag på henne och så säger jag, men Anneli, du äter ju inte din mat. Då åt hon en makaron. Och så gjorde hon ett sånt ansikte, liksom en min som, jag äter visst pappa, titta, jag åt en makaron. Och direkt tänkte jag då, det är lite så jag tror att Gud ibland kan se på oss när vi är väldigt oavsiktliga med vårt böneliv och med vårt läsande. Att Gud säger till oss, men Robin, du läser ju inte, du ber ju inte. Och så ber jag en snabb bön och så gör jag en sån min till Gud. Det gör jag visst. Nu kommer ju Torp nästa vecka. Och då har vi en vecka full av seminarium, andakter, predikningar, lovsång, glädje och gemenskap. Och då tror jag att det kan vara ganska lätt att vara avsiktlig och medveten i sitt böneliv och sin läsning och komma närmare Gud. Men senare under sommaren, då kommer det vara ganska lite aktivitet. Och då tror jag att det kan bli svårare när vi har våra gemensamma gudstjänster. Så att under hela juli månad kommer vi ju bara ha 2 gudstjänster. De 2 sista söndagarna i juli månad kommer vi vara här. Men de 3 första så kommer vi inte vara här. Och då tänker jag att då kan det bli svårt att vara avsiktlig och medveten i sitt böneliv. Men vi kommer ha böner här i alla fall varje onsdag. Så då är ni välkomna hit och på bön då med oss. Och jag vill uppmana oss att nu när vi ska sjunga psalm nummer 11 och Store Gud och under resten av gudstjänsten och resten av sommaren att vi försöker vara medvetna i vad vi gör och hur vi vårdar vår relation till Herren. Så vi sjunger psalm 11 och Store Gud.
Jag ska läsa ifrån Rut. Ruts bok. Kapitel 1 och 1-14. Naomi och hennes svärdotter Rut. På den tiden då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Han hette Elimelek. Hans hustru hette Naomi och hans båda söner Maklon och Kiljon. De var efraiter från Betlehem i Juda. De kom nu till Moab och stannade där. Men Elimelek, Naomis make, dog och hon blev ensam, lämnade ensam med sina två söner. Dessa tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa och den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år så dog också Maklon och Kiljon, så att Naomi stod helt ensam utan söner och utan man. Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. Hon lämnade den plats där hon hade bott och hennes två svärdöttrar följde henne. Men sen, medan de var på väg mot Juda, sade Naomi till sina sonhustrur: vänd nu hem till era mödrar, båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge er både ett liv i trygghet med hem och make. Sen kysste hon dem till avsked. Men de började gråta högljutt och sade: nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade: vänd tillbaka, mina döttrar. Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka. Jag är för gammal för att gifta om mig. Och jag trodde att om jag trodde att jag ännu skulle hoppas och redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, då skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej, mina döttrar, min lott är mycket bitterare än er. Herrens hand har slagit mig. Då börjar de gråta igen och Orpa kysste sin svärmor till avsked. Men Rut kunde inte skiljas från henne. Naomi sa: du ser att din svägerska vänder tillbaka till ditt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och min Gud är min Gud. Nu har jag läst lite för långt, men det fick ni som bonus. Gud välsigne.
Ja, vi ska lovsjunga lite tillsammans. Jag hittar inte texten till den här. Livet är stort, så ni får hemskt gärna sjunga med. Även om det inte kommer någon text här uppe.
Men blomma där. även alla deppiga dagar. Även då jag inte orkar mer, finns du där du tröstar och du ger kraft att börja om och bära den här minnet ut av dem som inte längre lever med och för. Jag tror just att de är där du är.
Livet
är stort, det rymmer hela himlen du gjort, det rymmer en natur och rymd vår sol, allt som lever på vår jord, alla drömmar som vi har och känslan efter det som inte finns kvar, det rymmer
Tack Jesus för att vi får vara här på gudstjänst idag. Ber att du ska komma heligande över oss och ge oss det som vi behöver. Var och en här inne Jesus. Tack för att vi får ha varandra. Tack för att vi får ha fred här. Vi ber för alla människor som inte har fred, Herre. I sina länder och där de befinner sig, Herre. Vi ber att du ska komma med frid och tröst och hopp, Herre. Det ber vi om, Jesus. Amen.
Tack för det. Jättefint. Ja, Rut kapitel 1. Dit kan ni bläddra. Vi ska befinna oss i Ruts bok idag. Vi kommer att börja läsa från kapitel 1, men vi kommer att läsa från fler kapitel också. Men vi börjar i det första kapitlet. Sist så pratade vi om Rahab, eller inte sist, vi har ju haft lite avslutningar och det har varit pingst och så, men den senaste predikan i den här serien, då pratade vi om Rahab som gick från ett gudlöst land till löftets landet, från att vara sköka till att vara kung Davids farfars farmor och således vår frälsares farfars farfars farfars, ja. Ni förstår, farmor eller något liknande. Låt oss be. Gud, vi vill höra från dig denna förmiddag. Det är för oss överväldigande att vi har ditt skrivna ord mitt framför oss. Men vi vet också att detta är bara ord om din ande inte är med oss. Så vi ber att din ande ska komma och fylla oss och fylla detta rum med sin närvaro, Herre. Vi ber att du ska öppna upp våra sinnen och våra hjärtan och göra oss mottagliga för ditt ord genom din ande. Vi vill bli förändrade av ditt ord, Herre. Vi vill bli fyllda av de goda nyheterna som evangeliet ger oss. Nyheter om din son som kom och tog våra synder på sina axlar och dog för vår skull. Vi kan till och med kalla honom för vän. Där i hans namn, i Jesu namn, vi ber. Amen. Vi lever i en, vad jag kallar för, jag först värld. En jag först värld. Men det vet ni väl om. Och det har ni väl vetat en längre tid. Faktum är att jag tror de flesta av oss har vetat sen vi gick på dagis eller förskola. Du står först i matkön, du ser en arm kommer in framför dig och du vet att gör du ingenting åt den här armen som kom in här så kommer det snart stå en hel människa där. Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då hade vårt klassrum i en annan byggnad än den byggnad där matsalen låg. Så när klockan ringde för lunchrast, då sprang alla ut, slet på sig skorna så fort de bara kunde. Och sen sprang vi mot matsalen. Och det spelade ingen roll vad vår lärare sa. Här fanns inga regler. Och det spelade ingen roll om någon blev sårad eller skadad. Bara jag kom först. En jag först värld. Forskningar visar att vi idag är mer självcentrerade än vi har någonsin varit innan. I en artikel jag läste så stod det att unga människor idag är 40%, de har 40% lägre empati idag än vad unga människor hade 1979. Så det betyder att vi idag har en 40% större jag först mentalitet. Och idag är vi mer hopkopplade, sammanfogade, anslutna än vi någonsin har varit tidigare. Vi har konstant tillgång till konversationer och till varandra genom chattappar, sms, telefonsamtal, Teamspeak, WhatsApp eller vad det nu kan vara. Men samtidigt visar statistiken att vi är ensammare än vi någonsin varit tidigare. Och framförallt unga människor. Så vad är det som händer? Jag tror att vi har glömt bort vad sund vänskap är. Jag tror att vi har levt så pass länge i en jag först värld att vi har glömt bort att ha vänskapsrelationer som inte handlar om mig. Är någon som har känt så? Är det någon som har en sådan vänskapsrelation? Har du det så uppmanar jag dig att ta en titt på konversationerna som försiggår i den vänskapen. Är det konversationer som kretsar kring dig? Då vill jag att du ska veta att Bibeln har en annan typ av vänskapsrelation att erbjuda. Nämligen kristen kamratskap. Det står i Bibeln om en vänskap eller kamratskap som är närmare än relationen vi har till våra syskon. Det står att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för en vän. Kristen kamratskap är inte jag först. Kristen kamratskap är du först. Och vet ni varför? För att Jesus sätter dig först. Och vet ni vad Rut betyder? Rut betyder väninna. Det är ett väldigt passande namn. För den här kamratskapen mellan Noomi och Rut är den vackraste, mest kristna kamratskap som jag kan hitta i hela Bibeln. Så det här är vad vi kommer att lära oss idag. Kristet kamratskap enligt Rut är, det betyder att det är värt att binda sig till dig. Det är värt att lyssna på dig. Och det är värt att riskera för dig. Noomi, som vi hörde Annika läsa, bor i ett främmande land. Hon har förlorat sin man och sina söner. Hon har endast kvar sina svärdöttrar Orpa och Rut. Hon har ingen möjlighet att tjäna pengar. Hon har inte kvar någon man i sin familj som lagligt kunde äga fastigheter eller ärva fastigheter eller förmögenheter. Hon var riktigt illa ute. Så Noomi bestämde sig för att gå hem till Betlehem igen. Och där tänker hon, ska jag be om nåd, barmhärtighet och generositet av Guds folk. Men innan hon gör det så sa hon till sina svärdöttrar att jag ska återvända till mitt land, men snälla ni, stanna här. Ni är båda två från Moabs land. Ni är unga, ni har hela livet framför er. Ni kan hitta ett nytt liv här. Men om ni följer med mig till Guds land så kommer ni kanske inte ens att överleva. Snälla, stanna här. Orpa, hon lyssnar. Hon bestämmer sig för att stanna. Men i texten står det att Rut klamrade sig fast vid Noomi. Jag tar upp igen vid vers 15, första kapitlet. Noomi sa det då, se, din svägerska ha vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Ser ni vad som händer här? För Rut är Noomi värd att binda sig vid. Hon kommer inte att lämna henne. Och det är så här kristen kamratskap börjar. Du, min vän, är värd att binda sig vid. Du är värd att klamra sig fast vid. Sätt er in i Ruts situation här. Hon kunde ha frodats om hon stannade i Moabs land. Hon kunde ha gift om sig. Hon kunde ha hittat en rik man. Men om hon går med Noomi till Guds land så kommer hon att kräla på sina bara knän för att hitta någonting att äta. Och inte nog med det, kulturkrocken, den kommer att vara massiv. Det är bara cirka 10-15 mil mellan Betlehem och Moabs land. Men det var två helt olika kulturer som dessutom avskydde varandra. Och det är inte lätt för en moabitiska som Rut att flytta till Betlehem. Det är som att en Hammarby-supporter som ställer sig i sin vitgröna tröja mitt i ett hav av svartgula AIK-supportrar. Man är helt enkelt inte välkommen. Det kommer inte att vara lätt för henne. Rut gjorde en uppoffring. Men Rut sade och visade att Noomi är värd att binda sig vid. Och vet ni varför? Varför? Så jag tänker så här, varför gör hon det här? Och om vi tittar på det här lilla talet som hon höll. Ditt folk är mitt folk, vers 16. Och din Gud är min Gud. Om man som jude läser det här så ser man att språket som Rut använder låter väldigt mycket som ett förbund. Det är samma språkbruk som Gud använder gång på gång i skriften. Jag ska vara din Gud, säger han till Salomo, och du ska vara min son. Och han säger gång på gång, jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Oavsett vad som händer. Och det här språkbruket, det används inte av gudarna i Moabs land. De säger, gör någonting, prestera, så ska du få min kärlek. Men det är inte riktigt kärlek, va? Bevisa för mig att du älskar mig, så kommer jag stå vid din sida. Men Rut, hon hade fått uppleva Abrahams, Isaks och Jakobs Gud genom Noomi. Hon hade fått se att den levande guden håller sina löften. Han har inte övergivit Noomi. Har du upplevt sådan kamratskap någon gång? Har du känt att Gud binder sig fast vid dig? Att han inte överger dig? För tusentals år sedan sa Gud, jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och han hade precis dig i åtanke. Är det inte fint? Är det inte underbart? Det spelade ingen roll hur mycket folket syndade. Det spelade ingen roll hur ofta de gick på villovägar. Han övergav dem inte. Och han överger inte oss. Var är beviset? Kanske ni tänker. Beviset finns på Golgata. Gud förseglade löftet i sin egen sons blod. Jesus hade en du först mentalitet, helt tvärtom från världens jag först mentalitet. Precis som dagisbarnet som jag berättade om i början, som sträcker ut sin arm för att komma först, så gjorde Jesus också det. Men inte för att säga jag först, utan för att säga här kan du spika. Du först i Guds hjärta. När Noomi och Rut kom till Betlehem så var ungefär en veckas gångfärd bort. Så hamnade de till slut på Boas åker. Och Boas, han var den snällaste och mest generösa mannen i hela trakten. Kanske i hela Bibeln. Så man kan nästan se i texten Noomis leende när hon inser i kapitel 2 att Gud är inte bitter på mig. Gud är faktiskt med mig. Gud har en plan som är så mycket, mycket, mycket bättre och större än vad jag någonsin kunde ha fantiserat ihop. Hon går från att vara en bitter änka till att vara en strategisk planerare. Kapitel 2, vers 22. Då sade Noomi till sin son hustru Rut. Det är bra, min dotter, att du går med hans tjänstekvinnor. För på en annan åker kunde du ha blivit antastad. Så höll hon sig till Boas tjänstekvinnor och plockade ax där tills både kornskörden och veteskörden var klara. Men hon bodde hos sin svärmor. Vi fortsätter i kapitel 3, vers 1. Ruts svärmor Noomi sade till henne, min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Det är ju så att Boas är vår släkting, hans vars tjänstekvinnor du har varit tillsammans med. Och just i natt kastade han korn på sin tröskplats. Så tvätta dig, smörj in dig och kläd dig fin och gå ner till tröskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han har ätit och druckit. När han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han att säga vad du ska göra. Och hon svarade, allt vad du säger ska jag göra. År 1962 var det två stycken bergsklättrande vetenskapsmän i bergen i Peru, i Anderna. Det var i närheten av en liten by som heter, eller hette, Yungay. De stod på en glaciär och de upptäckte att det var någonting underligt här. De upptäckte att berggrunden under glaciären verkade sitta löst. Och de visste att det här området ofta utsätts för jordbävningar. Och då kunde de ju snabbt räkna ut att blir det en jordbävning här så kan det lösgöra hela berggrunden och hela glaciären och begrava hela byn där nere. Så de gjorde vad du och jag hade gjort. De gick ner till byn och de varnade dem och sa, ni är i fara, glaciären där uppe, den är på väg att åka ner. Den kan begrava hela byn. Och myndigheterna i den här byn, de gav dem ett ultimatum. De sa, ni kan stanna kvar här i byn, men då kommer jag att slänga er i fängelse för att ni försöker sporra ett uppror. Eller så kan ni åka hem. Så vad gjorde de här vetenskapsmännen? De åkte hem. Trots att de visste vad som kunde hända. Så myndigheterna i den här byn, de gjorde så här. De höll för sina öron. De lyssnade inte till det här visa rådet. Och 8 år senare så hände det. 8 år senare utplånades hela den här byn. Över 22 000 liv gick förlorade. Bara för att myndigheterna i den byn valde att inte lyssna. Kristen kamratskap, som vi sa i början, är värd att lyssna till. Jag menar inte bara, hej vännen, jag finns här för dig. Berätta alla dina problem för mig. Nej, det är bra. Men det är mer än så. Det är mycket mer än så. Jag menar att det du säger, det har ett värde. Det du säger, det spelar roll för mig. Och jag är här för att lyssna och ta till mig. Det här betyder att har man en bra kristen kamratskap så betyder det att man ser inte allt. Det finns kanske någonting hos mig som jag inte ser, men som du kan se. Du kanske kan se en löst sittande berggrund i mitt liv. Så i en kristen kamratskap så ger vi varandra tillåtelse att berätta sådana saker för varandra. Och när någon berättar det för oss så lyssnar vi. Och det här ser vi i andra kapitlets 22 vers och framåt. Noomi ser att Rut har haft en lyckad första dag av axplockande. Hon ser att Rut kanske börjar bli naiv och tror att alla är lika förstående och generösa som Boas. Så Noomi säger till henne att stanna på Boas åker, för där är du säker. Och håll dig till kvinnorna. Rut visste inte att det var så hon behövde bete sig för att vara säker. Men Noomi säger det till henne. Hon säger, jag ser det här, du kan inte se det, men jag ser det. Lyssna på mig. Och Rut lyssnar på Noomi. Vad mer ser Noomi som Rut inte ser? Jo, hon ser att Rut är helt ovetande om att Boas är intresserad av henne. Så Noomi blir lite av en matchmaker, en äktenskapsmäklare. Rut, hon har inte uppvaktat någon man i Betlehem tidigare. Hon vet inte hur man går tillväga eller hur det fungerar. Så vad en Boas gjorde som visade att han var intresserad av Rut, det uppfattade hon inte. Så Noomi säger till henne, lyssna, lyssna. Du håller på att gå miste om din livs chans. Så jag vill att du ska göra precis som jag säger. Du ska göra dig fin. Du ska gå och ta en dusch. Du ska ta på dig den där parfymen som luktar så gott. Och du ska ta på dig dina allra finaste kläder. Och jag vill att du håller ögonen på Boas. Och när han lägger sig ner för att sova så vill jag att du smyger upp till honom och lyfter upp hans mantel vid hans fötter och lägg dig där. Rut, hon kan inte se det här, men det gör Noomi. Och hon säger det till Rut. Lyssna på mig. Och Rut lyssnar på henne. Har dina vänner tillstånd eller tillåtelse att göra och säga så till dig? Att säga saker som kan ses som tuffa, att säga saker som till och med kan skydda dig? Eller är dina vänskapsrelationer eller kamratskapen mer som en social medievän där vi bara visar våra bästa sidor och det vi får tillbaka är gilla, gilla, gilla? Platoniskt, utan mycket innehåll, utan att säga svåra, tuffa, skyddande saker. Det är en jag först konsumentistisk kamratskap. Men en kristen kamratskap innebär att jag ger dig tillåtelse att titta på mig, titta in i mitt liv så att du kan se var berggrunden sitter löst. Så att du kan säga saker till mig som är svåra att säga. Saker som kan skydda mig från att göra saker som kan skada mig. Saker som kan få mig att nå min potential. För att du kan se saker som jag inte kan se. Och vi har flera generationer här i vår församling. Ta hjälp av varandra. Hitta en Noomi som kan se saker som du inte ser. Kristet kamratskap enligt Rut betyder att du är värd att binda dig till. Att du är värd att lyssna på. Och det är värt att riskera för dig. Jag har nämnt tidigare hur mycket Rut riskerar genom att följa med Noomi till ett land som inte ville henne något gott. Och där hon riskerar att leva i fattigdom tills den dag hon dör. Hon kommer att offra mycket mer än så för sin väninna Noomi. Jag läser vers 5 i det tredje kapitlet. Hon svarade henne: allt vad du säger ska jag göra. Och Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och lade sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och lade sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt och där låg en kvinna vid hans fötter. Tänk på vad det är som händer här. Hon är fint klädd, hon luktar gott. Hon går in i en lada där män har jobbat hela dagen. De har ätit middag, de har druckit och texten säger att hans hjärta var glatt. Du förstår vad som kan hända här, va? Det här är inte en bra idé. Eller det hade inte varit en bra idé i något som helst annat sammanhang. Men hon tar den här risken. Och hon lägger sig ner vid hans fötter. Det står vidare att Boas vaknade vid midnatt och där låg en kvinna vid hans fötter. En kvinna som klätt sig i sina finaste kläder och som luktade som rosor eller vad det nu var för slags parfym hon hade på sig. Vi fortsätter i vers 9. Vem är du? Frågade han. Hon svarade: jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna. För du är min återlösare. Det här verkar ju jättekonstigt för oss. Men det här är faktiskt ett frieri. Bred ut din mantelflik. Det är ett frieri. Man behöver inte vara docent i hebreisk historia. Eller ha doktorerat i gamla testamentet för att förstå att det här är inte normalt. Tänk på det. Rut, en fattig moabitisk änka. Som för det första lever i ett land där hon på grund av sitt ursprung är hatad. För andra lever hon i ett samhälle i en tidsepok där kvinnor inte hade mycket att säga till om när det gäller om vem de ska gifta sig med. Och vem friar hon till? En man av hög status som har det bra ställt. Han är israelit, han har ägor, han är respekterad. Och hon har modet att i ett rum fyllt av män gå ner på ett knä och säga: Boas, vill du gifta dig med mig? Vet man inte hur det här slutar så finns det två scenarion som är mycket mer troliga än vad som faktiskt hände. Scenario nummer ett. Boas utnyttjar situationen och Rut. Och det leder till en tillfällig sexuell relation där Rut blir utnyttjad och sen bortglömd. Det känns som ett ganska naturligt utfall, eller hur? Vi har sett sådant hända flera gånger i Bibeln och det händer dagligen i den värld vi lever i. Scenario nummer två. Boas säger: skämtar du med mig? Är du allvarlig? Hur vågar du fråga en man som mig om jag vill gifta mig med dig? Vet du inte vem jag är? Vem är du, din utländska fattiga änka? Men inget av dessa scenarion slår in, eller hur? Vi läser i vers 10. Då sade han: välsignad är du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare. Men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Stanna kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig så får han göra det. Men om han inte vill ta ansvar för dig, då ska jag göra det. Så sant Herren lever. Ligg kvar här tills imorgon. Han skämmer inte ut henne. Han utnyttjar henne inte. Han fröjdas och han känner sig hedrad och ärad. Han känner sig privilegierad. Det är som att hans drömmar blir sanna. Det är nästan som ett bönesvar. Det är inte vackert. Rut hade kunnat bli skadad, utnyttjad och förödmjukad. Men hon hade modet att riskera allt det här för sin vän. Och det är vackert. Har du sådana vänskaper eller kamratskaper som inte är jag först kamratskaper, utan kamratskaper där du är beredd att riskera för din vän? Har du en sådan kamratskap så håll hårt i den. Statistiskt sett är de väldigt få. Det är en kristen kamratskap. Det är en kamratskap som säger du först. En modell av kamratskap som bygger på vad Jesus gjorde för oss. När Jesus satt i Getsemane så var han... Det var mer än en risk. Han visste att han skulle förlora allt. Han visste att han skulle förlora precis allt. Och han gjorde det för att sätta oss först. Han visste att han skulle bli förödmjukad, hånad, vanärad. Han visste att han skulle behöva genomgå olidlig fysisk smärta. Och värst av allt, han visste att det vackra och eviga förhållandet som han hade till sin fader kommer att trasas sönder. Och nu tittar hans fader på honom och ser allas vår fördömelse, all vår synd, all vår skam och skuld. Och Jesus visste att all rättfärdighet som han hade passerat över till oss. Jesus var inte bara villig att riskera allt, utan han var villig att förlora allt för dig och för mig. Halleluja. Låt oss be. Herre Jesus, du är från evighet till evighet. I Filipperbrevets andra kapitel kan vi läsa att du var lydig ända till döden på ett kors. Jesus, vi ser din pina och plåga på korset. Och vi läser vad som har hänt med oss i förhållande till våra synder, i vår rättfärdighet som du har givit oss. Och vi vet att du inte bara dog på korset, utan att du blev separerad från din fader, att du blev till synd i vårt ställe
och att vi kan bli kallade söner och döttrar av den levande Guden. Så att vi kan vara vänner istället för fiender med vår Gud. Tack Jesus för de här goda nyheterna. Och tack för hoppet. Det här är vårt enda hopp. Vi ber att du gör så att detta stärker oss. Så att vi kan bli mer lika Jesus. Att vi blir människor som sätter våra vänner före oss själva. Att vi släpper vår jag först mentalitet. Endast genom din ande kan vi uppnå det här. Led oss på vägen till evigheten i Jesu perfekta namn. Amen. Nu sjunger vi psalm 371. Vi ska be en bön och jag har bett Anneli att be med mig. Kom, Anneli. Vi sätter oss här vid bönekorgarna. Kom. Så, jag kan be. Kom. Kommer du ihåg? Recuerdas, mi amor. En español. Du kan be på spanska. Dios.
Dios.
Okej. Ja. Det är okej. Siéntate, mi amor. Herre, vi ber över alla böner som finns i de här korgarna och alla tacksägelseämnen, Herre. Vi lyfter upp dem till dig. Vi vet inte vad som står, men du vet vad som står och du känner oss. Du kände oss innan vi blev till i moderlivet och du vet vad vi behöver, vad vi saknar, vad vi är tacksamma för. Du vet våra bekymmer. Du känner till våra sorger, Herre. Vi lyfter upp allt till dig, Herre. Du dog på korset för att vi ska kunna göra det, Herre. Och du återuppstod på den tredje dagen. Herre, vi vill också lyfta upp bönerna som våra lyssnare på närradion har. Du känner också dem, Herre. Du känner dem utan och innan. Du känner varenda fiber i deras kropp. Varje sträng av DNA, Herre. Och du vet exakt vad de behöver. Du vet vad de är tacksamma över. Och du vet vilka bekymmer och sorger de har. Herre, vi lyfter upp deras böner till dig. Och vi lämnar det hos dig. Ta våra bördor och bär dem. För vi har inte styrkan att göra det själva. Vi ber över vår församling, Herre. Vi lyfter upp vår församling till dig. Vi ber att vi ska få se vår församling växa. Inte bara i antal utan på djupet. Att vi ska bli mer medvetna. Att vi ska be mer, att vi ska läsa ordet mer, Herre. Att vi ska älska dig mer. Vi kan försöka be att du ska älska oss mer, men det finns inte. Det är en omöjlighet. Du älskar oss så mycket som det bara går. Men ibland kan vi inte känna det. Så vi ber mer av din ande, Herre. Ge oss din ande. Fyll oss med din ande. Så att vi kan bli guidade och stöttade och förstå djupet av din kärlek, Herre. Djupet av din kärlek som du har för oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Amen.
Vi ska lovsjunga tillsammans igen. Man får stå eller sitta eller dansa eller vad man känner för. Och så är bönestationen öppen här framme om man vill skriva sin bön eller tända ett ljus. Och om man vill att någon ska be för en så kan man gå fram dit där Robin sitter vid bänken där så får du personlig förbön. Ta vi en stund inför Gud.
tomma centrum bland ditt folk. Jesus, komma centrum bland ditt folk. Varje knä ska böja sig, varje tunga ska bekänna dig som Herre, Herre.
Så ska vi ta upp kollekt, och det kommer att finnas kollektboxar här som kommer gå runt, och ni kan även göra det på ett modernare vis med Swish, så vi kommer få upp Swish-numret där på rutan, tror jag. Annars tror jag kanske att ni har det sparat i era telefoner också. Ja, vi lägger kollektboxarna där utanför, fick jag nyligen. Så vi fortsätter att sjunga.
Vi ska sjunga trosbekännelsen tillsammans. Yes.
Oändlig och för evigt, du som har skapat allt, Gud allsmäktig, genom helige ande gav du oss i Jesus Krist, och Herre och Frälsare. Vi tror på Gud vår Fader och på Jesus Krist Guds son. Vi tror på helig ande, vår Gud är tre i en. Vi tror att Jesus uppstått och gett oss evigt liv. Vår tro är byggd på det namnet
är kung. Herren är kung. Jorden ska jubla och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rätt och rättfärdighet är grunden för hans tron. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser dem och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlen förkunnar hans rättfärdighet och alla folk ser hans härlighet.
Och sjunger samma rader igen.
Herre kom.
Motta Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. Gå i den friden, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.